Nåd och frid vara med er i allt rikare mått. Amen. Vår predikotext idag är första delen av evangelietexten som vi lyssnar till. Samt kommer jag även att se lite på parallellstället i Matteus kapitel 20. Vi läser inte texterna igen utan vi ber att Herren ska helga oss i sanningen, för hans ord och hans tal är sanning. Ibland, när i alla fall jag läser Bibeln, så glömmer jag bort att lärjungarna faktiskt var fullvuxna män. Ibland får man en tanke om att det var små barn när man hör dem inför Jesus. Idag är ett sånt tillfälle. Jesus har talat med dem om sin förestående lidande och död. Han talar om att han ska gå upp till Jerusalem. Och de förstår ingenting. Han talar väldigt klart och tydligt. Han säger, jag är människosonen. Eller han säger att människosonen ska utstå lidande. Och han har tidigare talat om sig själv som människosonen. Så åtminstone det borde de ju förstått, att Jesus syftar på sig själv. Och sen säger han att vi går upp till Jerusalem. Och påsken var nära. Så även det tror jag det förstod. Men sen vad som skulle hända honom, det förstod inte riktigt. För när vi läser just i parallellstället hos Matteus i 20 kapitlet, så ser vi att de förstod att något speciellt var på gång, men inte riktigt vad som skulle hända. Men vi läser där om att Johannes, Jakob och Johannes hade tydligen sprungit till sin mamma och tala om för henne vad som Jesus var senaste från Jesus. För det här sa han till de 12. Tog dem till sidan och sa dem att de går upp till Jerusalem. Men det får att prata med sin mamma. Hon kunde ha varit, för många som tror att hon var Jesu moster, Zebedeus, alltså Zebedeus fru var Jesu moster. Hon kommer till Jesus och säger, Matteus berättar att då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova mig att båda mina söner får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på min vänstra sida. Jesus svarade dem, vet ni vad ni ber om? Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarar att det kan vi. Jesus säger till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och vänstra sida, det är inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som min far har berättat dem för. Sen läser vi att när de 10 andra fick höra detta, blev de upprörda över de båda bröderna. Det här var från Matteus evangeliets 20 kapitel, verserna 20-24. I orden som Lukas använder finns ett djup när han säger att det förstod ingenting. Och det här djupet ser vi när vi läser det i Matteus. Det fanns ett större innebörd i de här orden. Jesus hade just talat om sin offerdöd. Han ville förbereda dem på vad som skulle hända i Jerusalem. Men får här möta fromma judiska förhoppningar som de hade om den messianska tiden. Vi läser att en mor kommer med sina 2 söner. De här pojkarna var ju direkt inga småbarn. Johannes var den yngsta av Jesu lärjungar. Och han kunde tala för sin sak. Han behövde inte ha något språkrör. Han kunde ta sig fram själv. Läsa av andra ställen. Men trots det här kommer de med sin mor eller genom sin mor till Jesus. Hon har en bön till Jesus eller en begäran till Jesus. Sen har vi diskussionen som de håller med Jesus. Då talar Jesus med pojkarna. Eller med männen. Johannes och Jakob. Jesus har talat om sin korsdöd. Han frågar om de kan dricka den bägare som han ska dricka. Om de kan gå genom samma dop som han ska döpas med. Om de kan gå genom samma som Jesus ska gå. Johannes och Jakob verkar inte se den här, förstå det. Att det hans frågar efter är om de kan dö tillsammans med honom nu. Utan de ser mera på det som en bägare som räcks fram full med vin. Som en gemenskapsbägare eller en konungslig bägare som man räcker fram. Om man dricker ur kungens bägare så är man lojal mot kungen. Och är det med livet som insats. Man är beredd att dö för den här kungen. Och den kunde de visst dricka. De var beredda att gå och dö. Även offra sitt liv för Jesus. Trots att det inte blev ett synligt rike med en kung som styrde Jerusalem. Så erfordrades även lojalitet av. Med livet som insats. Av medlemmarna i Kristi rike. Och den här gemenskapsvägaren skulle snart få dricka som Jesus säger. De ska få dricka den. Den nya förbundets bägare som de drack ur vid den sista måltiden. Den bägaren vi dricker av ännu idag när vi firar våra nattvarder i våra församlingar. Men Jesus verkar ha flera nivåer i det här samtalet med Jakob och Johannes. När han talar om platserna fanns det flera tillfällen som han kunde ha syftat på. Vid den sista måltiden fick Johannes ligga och luta sig mot Jesu bröst. Då hade han en plats närmast Jesus när han drack ur bägaren. Och vi vet att hela tiden till gravläggningen var Johannes nära Jesus. Men platsen på högra och vänstra sidan vid hans död var förberedd för andra. Där hängde två rövare. Så verkar det även vara med platserna i himmelen. Att de platserna till är förberedda för andra. Det utser fadern. Så när Johannes stod där. Och Jesu kärlek strömmar ner från korset. Över honom. Framförallt vid det tillfälle. När Jesus ger bort sin mamma till honom. Och ber honom att älska och ta hand om henne. Då tror jag att han förstod lite mera av vad Jesus menade att skulle behöva uppfyllas. Vad det skulle gå igenom innan vad som skulle uppfyllas den här vid Jerusalem. Det var inget jordiskt rike han skulle regera över. Så om Johannes ville ha den närmaste platsen även nu så skulle han ha behövt byta med en av rövarna. Det var där han segrade. Han var kung och präst och segrade. När han dog på korset. Men det som är intressant i det här sammanhanget. När Jesus talar om bägaren som de ska få dricka. Så kan det syfta även på att de också ska få ge sitt liv för evangeliets skull. Att de ska få lida martyrdöden. Men då vet vi att Johannes skonades från den döden. Om jag inte visste bättre skulle jag tro att Jesus hade en favorit i Johannes. Men sånt sysslar väl inte Jesus med att han har favoriter här på jorden. Bland oss människor. Ja, kanske du tänker. Även de andra apostlarna blev misstänksamma. Och blev arga på Jakob och Johannes. För de hade begärt det här av Jesus. Så de var inte heller helt säkra på. Hur det ligger till. Men om jag frågar dig. Litar du på att Gud. Och att Jesus. Är rättvisa. Eller tror du att han sysslar med. Att favoritisera vissa personer här på jorden. Att vissa har det lättare. Än andra. Jag tror att. De flesta av oss som är här idag. Skulle svara att, och anse att Gud är inte helt rättvis. Jag är säker på att du har haft eller har någon vän som du tycker har blivit orättvist behandlad, som hade otroligt svårt här i livet. Eller kanske du tycker att du själv skulle ha behövt få en bättre position här i livet, ett bättre jobb eller en bättre hälsa och bättre gener. När man gör de här utvärderingarna så ser man på något annat, på någon annan. Då jämför man sig till exempel med vilka matvanor eller vilka gifter någon sätter i sig och hur mycket de motionerar jämfört med en själv eller någon annan. Och så kommer man fram till att den som lever hälsosamt borde förtjäna en bra hälsa, kanske en fin familj och ett långt liv som belöning. Medan de som lever i missbruk inte förtjänar en fin familj och en god hälsa. Det här kan vi göra som människor, såna här bedömningar. Något sådant brukar folk ha som referens på vem som förtjänar vad här i livet. Och den som delar ut lycka och hälsa i Gud, så för en kristne är det Gud Fadern i himmelen, och för andra är det deras gudar. Som kristen har vi ingen riktigt bra sätt att påverka eller ändra på det här, på ett sjukdomstillstånd eller ett kaotiskt liv, annat än genom vård och förbön och bibelläsning. Medan andra religioner kör med olika offer av olika slag för att tillfredsställa sina gudar. Så kan man få mera, på det sättet tror jag att man kan få mera medgång. Så om vi kristna hamnar, eller blir osäkra på om vi hamnat utanför det här favoritskapet från Gud, så kan vi inte göra så mycket annat än be, läsa och hoppas att det ändrar. Ibland frågar vi efter saker som vi bra klarar oss utan. Och ibland frågar vi inte efter de sakerna som är nödvändiga för oss. Frälsningen brukar vara en sån sak som vi ofta glömmer att vi behöver. Speciellt när vi börjar jämföra oss med andra. Vi behöver, eller vi tenderar att falla i glömska när vi värderar oss mot andra. Så till exempel om någon dör i tidig ålder, så tycker vi allt som oftast att nu borde han ha fått mera tid här på jorden. Nu borde den människan ha fått leva vidare. Eller om någon blir sjuk och dör sent i livet, så säger de flesta att nu var det bra att den personen slapp bort. Och det här uttalandet ser oftast utan hänseende till om personen, eller många gånger, inte oftast, men många gånger ser det utan hänseende till om personen blir frälst eller inte. Kan vi idag konstatera två saker. För det första gällande Jesu liv och död, som han gjorde i vårt ställe, att det var en bra sak. Utan detta kan vi inte bli frälst. Så han måste gå till Golgata för vår skull. Och för det andra, döden för den som har Jesus i hjärtat kommer aldrig för tidigt. Och det är en bra sak, för den blir frälst, oberoende av ålder. Och samtidigt, att döden för den som inte har Jesus i hjärtat är aldrig en bra sak, för då går han evigt förlorad. Det vi kan hålla och brukar hålla som orättvist här i livet, så kallad positiv orättvisa. Skulle vi få vad vi förtjänar, skulle ingen bestå provet. Så alla är väl Jesu favoriter. Om jag skulle sätta mig ner med någon av er här idag efter gudstjänsten och fråga av just dig, på vilket sätt känner du dig speciell och som Jesu favorit eller Guds favorit? Något som har gjort som är mot dig extra ordinärt, så är jag säker på att du kan ha att berätta. Det finns saker i ditt liv som han har gjort som du inte förtjänar. Jag vet att alla som är Guds barn och som har Jesus till broder känner sig speciella. Jag är övertygad om att även du har känt Guds kärlek värma dig så som vårsolen nu gör i den här årstiden. Och undrat någon gång, varför tänkte du på mig? Varför just jag, Gud? De här känslorna kan komma när man har blivit mirakulöst tillfrisknad efter en, eller fått goda nyheter i livet. Det kan komma när man får hjälp eller besök av någon oväntad. Man känner att man har fått änglar på besök. Eller när något plötsligt blir mycket billigare än man tänkt sig. Då kan man känna sig älskad och välsignad och utvald. Och då är det skönt att stå en liten stund extra i och värma sig i vårsolen. Men tänk dig, har du fått så mycket mer? Du var död, men du har fått liv igen. Du har inte bara fått lite avdrag på dina synder som du begått, utan du har fått full förlåtelse. Du har blivit född på nytt av Gud. Inte på ett diffust och osäkert sätt, så du måste tvivla på det, utan på ett väldigt konkret sätt genom dopet. Om du var troende på nytt för att innan, det kan du ha varit. Men vad som du är efteråt, efter ditt dop, det vet vi. Då har du med säkerhet och utom allt tvivel blivit född på nytt. Paulus kallar den nya födelsens bad. Och han säger även att i dopet blev vi begravda och uppväckta med Jesus. Det som Jesus gick igenom gjorde han för din skull, för att just du skulle ha gemenskap med honom och få känna dig speciell och utvald. Men tänk på en sak. Denna känsla av att vara älskad och värdefull i Guds ögon har ett syfte med sig. Så som Jesus gick de tunga stegen genom hugg och slag, hån och spott och den fruktansvärda korsdöden för din frälsnings skull, så vill han att du ska andas ut din tacksamhet över det här som du äger i hjärtat till andra i kärlek. Som Paulus skrev i dagens epistel till Korinterna: utan kärlek är allting ingenting värt. Och det är du själv som väljer vilken attityd som du gör saker med här i livet. Om du tvingas gå igenom sjukdomar, gör det med glädje. För du blir ju inte mindre sjuk om du är missnöjd och bitter. Om du måste betala mera skatt, dyrare mjölk eller hyra. Ditt dåliga humör dessa gånger vittnar inte om vad som är det viktigaste för dig. Du har fått alla dina synder förlåtna. Alla dina synder är förlåtna. Du är medborgare i himmelen och du är på väg dit. Var därför glada, även om en liten tid måste utstå olika prövningar, säger Petrus i sitt första brev. Och han fortsätter att säga: äktheten i er tro är långt mera värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro, för att sedan bli till lov, pris och ära. När då? Jo, när Jesus Kristus uppenbarar sig, säger Petrus. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig glädje, obeskrivlig himmelsk glädje, när ni nu är på väg att nå målet för er tro. Och vad är målet för vår tro? Jo, vänner, era själars frälsning. Det är målet för det här livet. Då får vi lämna att tro. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.